Välkommen till Slaget efter 12 tisdag. Det är Stefan Winniger här vid mikrofonen och vi ska tala även idag om hur coronaviruset dikterar våra liv sen en tid tillbaka och vi knappast längre minns hur livet såg ut före det. De äldre och de allra äldsta i befolkningen var tidigt en av de grupper som diskuterades här. Hur man ska skydda dem. De äldre riskerar att få svårare sjukdomar och högre dödlighet än andra, förutom vissa av dem som lider av kroniska sjukdomar även i yngre åldrar. Men de äldre utgör en helt egen så här grupp. Och hur de mår idag när de hålls isolerade. Och det kom ju besked förra veckan att det här, just de äldres isolering kan pågå ännu länge. Det ska vi resonera om här. Med oss har vi två närvårdare. Vi har med oss Margareta Björklöv från Ekenäs. Du jobbar inom hemvården. Hej.
Det var lite fel. Jag heter Margareta Björklöv och jag är från Ingå.
Är du från Ingå? Just det.
Ja.
Då ska jag ändra här i pappret. Här stod en Margareta. Ursäkta, Minna Mannonen däremot har jag hoppas jag rätt namn på, som jobbar på vårdhem i Lovisa. Välkommen till Slaget efter 12.
Tack.
Och med oss har vi också författaren Merete Mazzarella som har skriver krönikor bland annat i Huvudstadsbladet och har funderat kring de här sakerna. Välkommen du också.
Tack, tack.
Ni sitter alla ute på era orter här. Jag är ensam i studion här i dessa tider så det blir en sån diskussion här. Men det har ni hört flera gånger i Slaget efter 12 i det här laget. Ska vi ta det här nu? Berätta då, Margareta Björklöv, som säger ditt namn ordentligt nu här. Hur ser det ut nu här? Hur särskilt funderar vi kring hur de äldsta så här, hålls isolerade som inte har så många år kvar i livet och sen inte får träffa sina anhöriga. Hur upplever de situationen just nu?
Det är en social begränsning och det är ju klart att det är jättetungt för många, för de är isolerade i sina hem. Jag jobbar ju då inom vårdhemmet och det är deras kanske enda kontakt, yttre kontakt, så är just hemvårdspersonalen. Anhöriga väljer att inte besöka dem. Det finns ju de som inte helt följer restriktionerna utan i alla fall besöker. Men till det allra största delen så följs ju det. Och om de behöver hjälp med butiksservice eller sånt så kanske matkassen hämtas på trappan. Och den här kommunens matservice som de tidigare kanske har kunnat växla något ord. Men den som hämtar maten så lämnas utanför dörren. Och den här yttre kontakten liksom blir helt obefintlig. Och de här yttre inputtarna blir obefintliga. Och det här hemvårdspersonalen, så vi är ju iklädda skyddsutrustning. Så jag har många gånger upplevt det här trots att vi kanske skulle ha den här extra tiden att prata lite mer, vara lite mer med den här äldre ensamma i sitt hem, så förmår vi inte bakom det här ansikts- eller den här munskyddet, så förmår man inte ens prata. Man orkar inte liksom längre stunder. Och det här att nu är deras liv väldigt begränsat, om man tänker att deras liksom uppfattning om hälsa så är ju kanske den här frånvaron av sjukdom, utan just det här att kunna ha ett socialt liv och träffa sina egna och sina nära och njuta på det viset av sin sista tid.
Mm. Mina man, du som har arbetat på ett vårdhem, är det liknande iakttagelser där?
Alltså nu är det ju, går vi ju på samma, att vi har ju också de här munskyddena och de anhöriga är ju väldigt viktiga för våra klienter.
Mm.
Och när vi nu jobbar också mycket med minnessjuka, så nu när de inte har sett den på länge, så glömmer de ju också, kan glömma snabbare sina anhöriga.
Mm.
Och sen nu känner de ju den här obehag också med det här att vi har det här munskyddet. Att de kan förstå inte. Och sen har vi de här som kanske har svårt med hörseln. Och sen kanske de har lärt sig med ett ord att läsa från läpparna när vi pratar. Så kommunikationen med dem, den är ju borta.
Just det. Och kan man säga om den här upplevda, är den upplevda livskvaliteten, är det något som man upplever att man är skyddad av regeringen, att det här är för ert eget bästa, eller upplever de äldre att det här går ut över vår livskvalitet?
No, det kanske beror på att i vilket kedja sin sjukdom och den här levnadsåldern man är, att har man mera minnessjuka så man förstår ju inte alls den här tiden.
Mm. Just det. Ja, varsågod. Berätta bara, för jag vill inte avbryta dig.
Ja, och sen just det här att ska man då leva den här sista tiden utan sina anhöriga.
Mm.
Du har kanske just flyttat in före den här coronan, eller nu kanske under coronan. Och så kanske du inte hinner träffa dina anhöriga.
Så att du tillbringar så att säga din sista tid ensam utan kontakter utåt, just det.
Precis.
Merete Mazzarella, du har haft funderingar kring de här frågorna. Vad tänker du?
Ja, jag vill ju börja med att säga att jag är oerhört glad att få vara med i den här diskussionen. Och för mig är det ju väldigt givande att lyssna på vad vårdarna säger. De människor som verkligen möter de gamla. Och jag menar, ni skulle säkert också båda säga det som egentligen är självklart, men kanske ändå också behöver sägas, att det finns ju gamla människor av väldigt olika slag. För det första är det ju då skillnad mellan de som nu är på någon typ av institution och de som bor hemma. Men det finns ju de dementa åldringar, det finns sängliggande åldringar. Sen finns det ju sådana som kan vara gott och väl över 90 som är alldeles klara i huvudet och fortfarande skulle behöva verkligen då ett socialt umgänge, som också skulle behöva rehabilitering, säkert fysisk rehabilitering. Så vad jag tänker, och det gäller, jag menar, säkert de sociala behoven finns liksom rimligtvis hos alla åldringar. Men jag tänker då, och det blev ju också väldigt klokt sagt nu redan, att jag tror att vi har ett alldeles för smalt hälsobegrepp. Att hälsa är ju då inte bara att inte vara sjuk, utan det finns psykisk hälsa, det finns social hälsa. Och nu är det ju då som om man oerhört starkt fokuserar på kroppen. Och jag menar, kroppen blir ju också lidande om man som gammal människa inte mera liksom får fysioterapi. Alltså, så det här är liksom, det är nog också hälsoproblem man utsätter våra riktigt gamla för. Men det som ju har talats nu mycket om och liksom är argumentet för det här, så det har ju då varit, man har talat om rätten till liv. Och det kan ju, rätten till liv kan faktiskt inte bara handla om att man just jämt överlever. Utan det måste ju också handla om rätten till så mycket livskvalitet som möjligt. Och sen måste, och det tänker jag också att vi ännu hinner tala om, det måste också handla om någonting annat, alltså än rätten till liv, nämligen rätten till en god och värdig död.
Mm. Intressanta tankar här. Vad säger ni, Margita Eklöf och Minna Manonen? Känner ni igen det här resonemanget? Tänker ni också
absolut.
Så?
Absolut. Och jag tänker speciellt just på det här som jag sa, det här att den här hälsan är inte bara avsaknad av sjukdom, utan det är så jättemycket mera. Till exempel en 88-årig klient som sa åt mig en dag att det allra värsta med den här coronan är det att du inte får krama mig mera. Som har varit jätteviktigt, beröring är jätteviktigt. Och när man sitter vid en dödsbädd så ska man inte behöva ha handsken på när man håller i handen. Att det är ju... Det är jättemycket som hänt.
Mm. Det här,
här blir jag väldigt ivrig och vill säga att om det är någonting, tycker jag, som som den här coronakrisen nu har lärt oss, så är det ju då betydelsen av beröring. Och alltså den kroppsliga kontakten med andra människor. Och jag tänker på gamla människor, och det var ni också redan inne på, att det här att man kommer till dem med ansiktsmask och ibland också visir och hela skyddsutrustningen, det måste ju också... Alltså det måste ju också öka deras känsla av isolering och liksom ge en upplevelse av att den kontakt man får då med vårdpersonal, som ju då är mindre än tidigare, att det inte överhuvudtaget är en normal kontakt.
Mm. Ja, och sen kanske just med den här skyddsutrustningen, så vi har klienter också som vill vara mera på sitt rum. Och så går man då in med den här skyddsutrustningen. Och så får de ju kanske den känslan att det finns också, att man har den där sjukdomen. Mm-hmm. Att man, liksom att vi använder skyddsutrustning för att det finns den här sjukdomen. Alltid förstår inte den här att det är liksom för att inte komma den där sjukdomen. Att liksom den där förståelsen för skyddsutrustningen.
Mm. Ja, att vi kan bli rädda för er.
Ja,
ja.
Precis.
Ja, det är ju också intressant och väldigt sorgligt.
Ja, men nästan alla dagar upplever vi det.
Mm. Ja, alltså det är en konstig känsla. Man möts av människor nästan som en rymddräkt. Man skulle jag känna mig också direkt att det måste vara något fel på mig nästan, att du inte vågar närma dig mig. Det kan ju vara en spontan reaktion. Det här som en sak som fastnar i mitt huvud här, som Merete Mazzarella sa här, det här de har olika behoven. Alltså vi har ju nu väldigt generella så här rekommendationer för hur det här smittskyddet och den här utrustningen ska användas helt enkelt. Ni som jobbar inom vården här, hur ser ni på det här? Vad tänker ni kring det? Att vissa skulle ju kanske ha mer förståelse av ett avancerat smittskydd, medan andra skulle behöva stimuleras väldigt mycket. Är det svårt att förena det där? Eller hur svårt kanske man ska fråga?
Nu har vi åtminstone de här direktiven så att vi använder vid alla hembesök samma skyddsutrustning. Och eventuellt om det finns någon klient som man kan gå ut med i friska luften eller så här, eller på avstånd, så kan man lite lätta på det.
Mm.
Men att vi kroppskontakt och annars vid besök, så håller vi liksom då det här helt det här samma.
Mm.
Ja, det har vi nog också, att vi har närkontakt, så är det samma skyddsutrustning.
Just det.
Mest nu, liksom det här munskyddet.
Det är det som så här, i vår kultur signaliserar det här att dölja ansiktet är väldigt stark egentligen, väldigt, signal. Ja. Eller hur?
Får jag fråga er som jobbar i vården, alltså mitt intryck är ju ändå, nu är jag själv, alltså jag är själv 75, jag har åtminstone en god vän som är 94. Och när vi har diskuterat de här frågorna lite grann, så är vi ju egentligen, hon mer än jag kanske, men jag också, att det är ju, när man är gammal, alltså det värsta som kan hända en är ju inte egentligen att dö. Alltså vi ska ju alla dö, och riktigt gamla människor, åtminstone den gamla dam jag nu talar om, är nu helt osentimental på den här punkten. Alltså hon tycker nog att hon har levt tillräckligt. Och jag tänker det måste finnas många ändå för vilka det skulle vara viktigare nu att få träffa sina anhöriga, barn, barnbarn, barnbarns barn, än att hållas vid liv och skyddas. Och åtminstone, för jag menar, regeringens projekt tycks ju nu då vara alltså att det viktigaste är att hålla alla vid liv, eller åtminstone då att se till att om de dör, att de då dör av någonting annat än corona.
Mm.
Ja, det här är ju ett väldigt stort etiskt dilemma, för att allra största delen av de klienter jag vårdar, så de är ju absolut inte rädda för döden, precis som Merete säger. Utan tvärtom, om man tänker just på någon sån här barnbarnsbarn och sådana här som på några månader, om man inte ser, de ändrar ju väldigt, väldigt mycket. Och liksom alla de här upplevelserna de går miste om. Men samtidigt förstår man ju det här att det blir det är ju ändå fråga om de skulle insjukna, så dör de kanske inte en sån här lätt och smärtfri död över en natt i hem, utan det föranleder ändå alla de här kanske mera intensiva, kanske sjukhusresor och det här liksom. Och jag förstår att det är det man tänker på att försöka eliminera.
Ja.
Men alltså, ja.
Nu pratar jag lite för mycket, men det är också för att jag tycker att det är så intressant att höra hur ni tänker. Alltså jag funderar kring det här med risker också. Vi har ju, sen min ungdom så har vår syn på risker förändrats väldigt mycket. Och liksom, förr tänkte man mycket mindre på i termer av risker. Och det fanns liksom, det fanns inte statistik på risker på samma sätt som det finns nu för nästan allting från liksom biverkningar av medicin till graviditetsrisker. Men jag undrar bara alltså om vi nu tänker, alltså om vi tänker livskvalitet, så blir det ju nästan så att det måste vägas mot risker. Och jag funderar nu alltså de här som då får sin mat levererad och lämnad utanför dörren. Alltså hur stor är risken då om den person som levererar maten nu står liksom vid ytterdörren och åtminstone öppnar ytterdörren och säger hej och växlar några ord?
Vad säger ni?
No, risken är ju obefintlig att någonting sånt skulle hända. Jag tror också så här, speciellt i en liten kommun nu som jag jobbar i, så tror jag att det finns liksom vissa undantag och så här. Men jag har också förstått att regeln är den, eftersom de här som levererar den här maten, de har ingen skyddsutrustning, utan de är så här, och de går ju runt i många, ännu fler än vad vi vårdare gör under en arbetsdag. Men det där, men jo, och jag menar den här yttre kontakten är väldigt viktig och förutom alltså, under den här
förlåt nu att jag är så ivrig med det här, men en liten knutta sunt förnuft skulle ju också kunna få liksom vägas in, alltså lite gott omdöme, och det tänker jag nu, jag menar det tänker jag också sker, alltså, för det var ju det är ju ändå och det blev jag lite lättare att höra att det ändå alltså med de här som nu är isolerade i sina hem, att anhöriga ändå liksom lite bryter mot det här besöksförbudet och kommer, och det, jag menar, det värmer mitt hjärta, för jag tycker att, jag menar, det måste ju få vara så.
Vad säger mina mannen det här, hur det funkar det hos er?
No, med den här kontakten, så vi har ju börjat med sådana här, just att till exempel de anhöriga sitter på andra, liksom utanför på en stol, sätter vi utanför fönstret och så pratar man via telefonen, att man får den där liksom någon slags kontakt. Så har vi ju också börjat med sådana här WhatsApp, videotelefonsamtal, för att liksom ändå få se varandra vid något skede, för den här sociala kontakten är ju ändå liksom jätteviktig. Att hämta någon anhöriga, fast godis eller mera kläder eller vad som behövs, så går vi ju nog med skyddskläderna emot dem där utanför och söka de här sakerna. Att våra klienter träffar nog inte sina anhöriga. Nej. För tillfället.
Den här, alltså kärnfrågan som vi nu har kommit fram till, det är ju det här, de här reglerna för det ena, att skydda för smitta mot helt enkelt kvaliteten. Och där hoppas man ju som människa rent allmänt att man inför den vägen vi alla ska vandra skulle ställas inför ett så här delvis förnuftsval, att säga så här, vad vill du egentligen? Vad är viktigt för dig? Och det kan hända att du lever lite kortare, men du kanske lever på ett annat sätt. Finns det utrymme för ett sånt resonemang i äldrevården idag?
Men jag tänker 70-plussarna som ju nu också har haft problem med isolering, fast mycket mindre förstås. De har ju kunnat ropa och skrika och säga ifrån. Alltså problemet är ju med de riktigt gamla att det är mycket svårare för dem att föra sin egen talan. Men liksom, men i vårdetik så har man ju ändå alltid talat om klientens, patientens autonomi.
Mm.
Och nu skulle det ju vara viktigt, tycker jag, att man skulle höra med gamla människor vad de själva vill, helt enkelt, och i någon mån då försöka ta hänsyn till det. Att de, jag menar, det kan inte få vara så ändå att samhället och beredskapslagen helt kör över deras vilja och önskningar. Och återigen, alltså det, jag menar, det allra viktigaste är ju just att komma ihåg att gamla människor är lika olika sinsemellan som yngre människor. Så det är ju inte heller så att alla gamla människor vill samma sak. Men de borde åtminstone bli hörda.
Blir de hörda, vad säger ni, Margita Björklöv och Minna Mannonen? Blir de äldre hörda?
Jag skulle
hörda
säga
här?
Att inte i det här skedet, men jag kan tänka mig att är det här nu så att det blir frågan om till hela årets slut eller något så här, den här isoleringen nu, så då tänker jag mig att man måste komma på någonting. Och jag menar, vi vet ju alla hur den här äldres självbestämmande rätt, också minnessjuka självbestämmande rätt, har varit på tapeten den här senaste tiden, så visst 17 ska de också kunna få bestämma. Jag förstår att anhöriga blir mellan barken och trädet. De vill omedvetet påverka till att den här egna äldre insjuknar, och vi personalen måste skydda oss själva för att kunna ta hand om både friska och sjuka. Men det är klart att på något sätt måste höras, på något sätt måste de få göra en vårdvilja i den här frågan, om det verkligen blir en så här lång process.
Vad gör ni, Lovisa? Hur ser det ut där?
Jo, alltså, nu har vi ju här samma sak att ifall den ändå kommer att gå över dit till årets slut, så måste ju nog något små kanske sådana här förändringar ändå ske, för att det blir ett långt, nästan ett år i så fall.
Kan man alltså säga att egentligen har ni, som vi alla andra, vad gäller de åtgärder som gäller hela befolkningen, har vi levt det här nu så gott vi kan nu i 5 veckor eller vad det nu är, och egentligen som om det sen skulle återgå till det normala, men att i perspektivet att det här ska bli långvarigt så måste det bli någon förändring, är det så du menar?
Ja, eller någon liksom sådana här små förändringar för de här liksom äldre som då ska vara utan sina anhöriga och nära och kära. Men att vad, så det måste ju vara någon sån här som... Mm. Ja, hur vi går tillväga sen vid det skedet, så men, det är svårt att säga. Men att något att i så fall då ett år utan... Närmare ett år så blir ju nog en jättelång tid när det handlar om människans kanske sista levnadsår.
Mm.
Jag tror att vi som är i riskgruppen, alltså vi 70-plussare, vi räknar ju med att det i praktiken kommer att bli mycket längre än till årets slut. För det är ju inte så att det här viruset försvinner någonstans. Det drar sig kanske tillbaka och så kommer det på nytt. Men tills det finns vaccin, så också vaccinet lär ju vara osäkert sen, men det här kommer, jag är som sagt 75, det kan nog liksom fortsätta också till min död. Mm. Att någonstans är det nu så att, tror jag alltså, att det blir nödvändigt verkligen att liksom på avväga risker och livskvalitet för väldigt många människor.
Mm. Men det här, om det blir nu den här när det förlängs, och vilket är sannolikt för de äldre och äldsta, om det blir då en sån situation att någon till exempel säger, ja men jag vill inte ha det här, jag vill kunna umgås med mina nära och kära under den tid jag har kvar. Jag struntar i om jag blir sjuk. Jag är redan, som ni sa här, tillräckligt gammal, har kanske levt tillräckligt länge. Jag väljer detta helt enkelt. Är det möjligt att hantera sådana individuella önskemål i ett, säger vi, ett vårdhem som du jobbar på, mina mannen? Är det möjligt att ens särbehandla eller olika behandla människor när rumsgrannen vill vara helt isolerad? Vad gör ni då?
Alltså menar du att det skulle komma, liksom att någon skulle få ta sina anhöriga?
Ja, precis som du säger, att det måste bli någon slags tillmötesgående, att man måste lyssna och så säga, om någon sen skulle vilja det, att jag vill inte ha det här. Vad gör ni då? Hur finns det någon möjlighet att reagera?
Ja, det var en bra fråga.
Ja.
Det är en väldigt bra fråga, för att ett annat problem, alltså den andra stora frågan är ju att förhållandet mellan individ och kollektiv. Mm. Och det är också mycket det som det handlar om, alltså individer. Individer ska ju då undvika att bli sjuka, ingalunda bara för sin egen skull utan för kollektivets skull. Så att jag gissar att jag menar, inte kan man väl låta någon få corona på ett äldreboende, det skulle vara väldigt svårt, eller då ha anhöriga som eventuellt kan ha. Men jag menar, då är det ju nästan så att man liksom borde hitta en annan sorts, alltså ett annat sorts boende för de personerna som vill det. Och det kanske också ändå i praktiken mest gamla människor som ändå alltså har förutsättningar för att vara lite mer aktiva, alltså lite mer fungera lite mer liksom själva, lite mindre hjälpbehövande. Men jag kan ju se att, alltså jag tycker det är så intressant att få vara med och diskutera med människor som nu jobbar med de här frågorna, för jag kan ju se att problemen är enorma och att liksom det finns dilemma på dilemma, val efter val, som svåra val som man måste göra hela tiden.
Mm. Harlin,
jag tänkte säga att det kanske är lättare nog att förverkliga liksom för de här då, som bor i sina egna hem, att där kan de göra sina personliga beslut. Och jag tänker att just som Merete säger, att med ordentligt sunt förnuft, med skydds, de här anhöriga som besöker, så är noga med sin hygien, de spritar sina händer, de håller avstånd, man behöver inte kanske kramas jättemycket, men man kan ändå finnas och man kanske kan sitta på balkongen ute och man kan besöka. Jag tycker att det finns, det är lättare i hemmen än på ett vårdhem.
Mm. Så.
Ja.
Varsågoda. Säg bara. Marina, du ville säga något.
Ja, vi har ju så där att där är ju liksom mycket med om det är ett större servicehus och så här, så finns det ju alltid åsikter och därför är det ju liksom de som bor hemma har ju det kanske lättare med det, med de här just besluten som det där Margita sa, att där är ju liksom lättare att uppfylla de här möjligheter.
Mm. Men jag menar, jag tänker nu på hur det skick som mina föräldrar var under de sista åren på något sätt, det här att de levde hemma ända till slutet, men att vilja genomföra sin vilja och flytta bara för den skull, det är lättare sagt än gjort. Det kanske inte ens det är realistiskt med någon som är på ett vårdhem, eller hur? Alltså ni kan inte ge den där flexibiliteten att, ja men ta du hit, jag förstår dig, ta du hit dina släktingar. Det kan ni så att säga egentligen inte ta ansvar för när ni har ett många som bor under samma tak.
Precis, och vi går ju nog enligt liksom, som anvisningarna säger vid det skedet.
Ska vi ändå fundera lite kring, alltså det här, allt det här kommer ju av att vi utsätts för regler och politiska beslut som ju är väldigt kategoriska egentligen. Att vi ska alla, i det här fallet är vi alla lika, extremt lika inför lagen, och vi ska följa precis samma regler oavsett vad vi vill. Är det här så att vi har svårt för moderna människor helt enkelt att finna sig i såna här kategoriska beslut? Vad tror ni?
No, de riktigt gamla, de har ju varit med om hårda tider förut. Alltså jag misstänker att det är värst för oss bortskämda 70-talister som då är eller 70-plussare som ju nu har levt med föreställningen om att man har sin fulla individuella frihet. Jag tror att det är riktigt bra samtidigt för oss att få lära oss någonting annat. Men visst, alltså, det här är ett problem, men min förhoppning är att när det här nu ska fortsätta året ut och möjligen ännu betydligt längre, så tror jag alltså att regelverket kommer att luckras upp. Och också alltså att man kan hålla smittorisken i samhället nere just genom att man har utvecklat dessa goda vanor nu med handtvätt och social distansering och så vidare. Och sen kan man lite släppa efter på olika vis. Jag menar, 70-plussarna skulle ju också väldigt gärna nu vilja kunna träffa sina barnbarn. Mm. Så att jag menar, trycket på förhoppningarna om ett lite liksom en lite friare tillvaro, den finns ju nu på väldigt många håll i samhället.
Mm. Vi är alla trötta på de här restriktionerna här, som ju tyvärr dock kommer att bli mer långvariga än vi skulle vilja. Det här, Margita Björklöv och Minna Manonen, vad ser ni, vilka öppningar ser ni? Du berättade, Minna Manonen, att ni hjälper de äldre med WhatsApp-videosamtal, att stå på andra sidan fönstret och annat. Vad ser ni för liksom öppningar? Vad skulle ni vilja förändra? Hur skulle vi kunna bli bättre, mänskligare, värdigare eller med mera sociala kontakter?
Ja, om jag börjar här med de här just i hemmen, så det är ju klart att det här, all den här liksom dagverksamheten har ju upphört, all sån här just fysioterapi, allt sånt här har ju upphört. Jag tror att närmast är det väl där kanske just det här att man lägger friare det här med anhörigas besök, och just att man, jag tror exakt som Merete säger, att jag tror att vi har, den här tiden har gjort nu att alla har namnat det här liksom viktigheten just med hygien och med avstånd, och att alla förmår tänka själv, tror jag, på ett annat sätt, och ingen besöker en äldre om man själv är förkyld eller har på något vis en minsta, för att också då naturligtvis i längden skydda vårdpersonalen. Men jag tänker att, och sommaren kommer emot, och man kan kanske vistas mera ute i alla fall över den här tiden, att jag tror att det är det, just friare för anhöriga besök. Mm.
Och återigen, vi har kommit fram det flera gånger till att det är helt enkelt lättare, allt är mycket lättare för de som ännu bor i sina egna hem. Men på vårdhemmen, ja. Vad säger du, Minna Manonen? Vad ser du för möjligheter?
Det var det som vi funderade på, att just den här, att om man skulle eventuellt kunna, när tiden nu här vid sommaren, att skulle man kanske, de anhöriga, att om man skulle kunna träffas ute, att man skulle ha avstånd mellan, att det är ju en möjlighet för att kunna liksom ge lite mera. Mm. Att ändå vara i samma utrymme. Så här att just att om man pratar genom fönster, så är ju den ändå ena inne och den andra ute, och kommunikationen går via telefonen. Men att vi har ju nog all liksom funktion på det viset där på servicehuset, att vi försöker ju nog så gott vi kan, alla vårdare, hålla program varje dag och så här för våra klienter. Mm. Att försöka fylla upp den där dagen med något att göra.
Att där kan jag tänka mig att det, på det viset, det är det enda som är kanske lättare just på ett vårdhem, att där får den här äldre lite mera stimulans, det är lite mera vårdare som kommer och går. De här i hemmet så har kanske 2 eller 3, max 5 till 7 hembesök av hemvården per dygn, och kommer det ingen annan så då är det minimalt.
Precis, precis. Vi har också en klient just som har flyttat in här.
Nu hörs det väldigt dåligt här, Minna Manonen. Vi hörde inte det sista du sa här.
Ja, att just att när en ny klient har flyttat just in, så just så här att hade liksom hemvård och sa att då skulle det ha varit kanske 2 besök i dagen av hemvården.
Mm-hmm.
Men nu då när liksom bor på servicehus, så har man ändå hela, vi är ju ändå konstant där 24/7 där på liksom för dem att få prata och så här, som man tänker på hemvården, så kanske det är då det där emellan till och med kanske bara ett besök om behovet är det.
Mm.
Att på det viset på ett servicehem så finns den där möjligheten mera.
Just så. Det här är tiden rusar iväg här, mina damer här, när vi har så viktiga och stora frågor att tala med, så att vi måste börja runda av här. Det var en klok politiker, jag kommer inte ihåg vem det var, som sa att det är sjuksköterskorna och vårdarna som är de stora hjältarna i den här krisen. Jag tycker att vi har hört mycket av det här från Margita Björklöv och Minna Manonen, båda närvårdare här i Slaget efter 12. Och med oss också var Merete Mazzarella här, som är författare och har tänkt till ordentligt, som vi fick höra här i den här sändningen. Tack så hemskt mycket för att ni var med och diskuterade. Tack ni där hemma som lyssnade, eller var ni nu var och lyssnade. Jag heter Stefan Winiger och vi hörs igen. Tack och hej.